Vi fortsätter att gå baklänges genom profeten Jesajas bok, och nästa nedslag i boken, det blir alltså i kapitel 49 och kapitlet innan då 48. Och vi börjar med kapitel 48, och vi ser här just någonting genomgående, hur Gud är angelägen om att tala till sitt folk, att tala till det folk han har kallat, utvalt, det är Israel. Och hur han i detta folk söker efter någon och även finner någon. Han finner sin son i vilken han har funnit behag. Och det här är ganska märkligt. Vi läser Jesaja kapitel 48 från början. Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade med Israels namn och flutna ur Juda källa, ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock icke i sanning och rättfärdighet. Ni som svär vid Herrens namn och prisar Israels Gud, dock icke i sanning och rättfärdighet. Allt medan ni kallar er efter den heliga staden och stödjer er på Israels Gud, på honom vilkens namn är Herren Sebaot. Och så kommer det här. Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt, och jag hade låtit er höra där. Plötsligt satte jag det i verket, och det inträffade. Eftersom jag visste att du var så styvsint, ja, att din nacksena var av järn och din panna av koppar. Därför förkunnade jag det för länge sedan och lät dig höra därom. Innan det skedde, på det att du icke skulle kunna säga, min gudastod har gjort det. Min gudabild, den skurna eller den gjutna, har skickat det så. Du hade hört det. Nu kan du se allt sammans. Vill ni då icke erkänna det? Nu låter jag dig återhöra om nya ting, om fördolda ting som du ej har vetat av. Först nu har det blivit skapade, icke tidigare. Och förrän idag fick du icke höra om dem, på det att du ej skulle kunna säga, det visste jag ju förut. Du fick icke förhöra något därom, eller veta något därav. Ej heller kom det tidigare för dina öron. Eftersom jag visste hur trolös du var, att du hette överträdare. Allt ifrån moderlivet. Men för mitt namns skull är jag långmodig. Och för min ära skull håller jag tillbaka min vrede, så att du inte blir utrotad. Hela det här avsnittet från den tredje versen till och med den nionde versen är verkligen värt att stanna inför. Det säger någonting här väldigt klart. Det är på något vis förmjukande för människan. Människan som ju måste anlita sina sinnen, sitt förnuft, för att orientera sig i tillvaron. Och här blir hela hennes, vad ska vi säga, förnuft och förmåga på det området underkänd. Det måste man liksom finna sig på något vis när Gud talar. Ja. Här får den som hör veta av den som talar. Vadå? Att han eller hon är så säger styvsint. Fjärde versen. Nacksenan är av järn och pannan av koppar. Hur kan det bli så? Det här är någonting som är ganska så ödesdigert. Det är faktiskt profetiskt. Ja, jag läser den här versen igen. Eftersom jag visste att du var så styvsint. Ja, att din nacksena var av järn. Din panna av koppar. När människan blir så här hård och faktiskt främmande för Gud. Gud har inte skapat människan från det här, på det här sättet. Där människan själv ställt till. Och det här är ödesdigert och profetiskt på det sättet att här läser vi om en nacksena av järn och panna av koppar. I Daniels bok kan vi läsa om ett vilddjur som är oförliknligt. Det har stora tänder av järn och klor av koppar. Järn och koppar, det har med alltså det apokalyptiska vilddjuret att göra. Det är det som kommer att utvecklas av den här styvsintheten. Och därför så har Gud alltså tillvägagångssätt. Det här tillvägagångssättet talar han om här. Och det står så i följande vers då, i vers 5. Därför förkunnade jag det. Ja, han sa ju, eftersom jag visste det här, att du var så styvsint. Därför förkunnade jag det, för länge sedan. Och lät dig höra där innan det skedde på det att du inte skulle kunna säga. Min gudastod har gjort. Min gudabild, den skurna eller den gjutna, har skickat det så. Du hade hört det. Nu kan du se alltsammans. Vill ni då icke erkänna det? Det här kan man ju fundera på i förhållande till de profetior som har gått i fullbordan. Det var faktiskt så att när Mose trädde upp så talade han som en profet. Även om det var Aaron som förde språket för det mesta, men det var Mose som gav honom orden. Och det handlar ju om att Gud ville föra sitt folk ut ur Egypten. Vilket skedde också, det skedde. Under Jesajas tid är det framförallt några profetier som går i fullbordan medan profeten lever. Profeten Jesaja talar om den babyloniska fångenskapen, ja, men den går inte i fullbordan, det sker inte under hans livstid. Men han talar om Assur, eller Assyrien, som ska komma. Det kommer ett anfall från Assyrien, men det ska slås ner. Det här förutsäger profeten, och det här sker, så att alla kan se det. I Jesajas 36, 37, 38 kapitel så kommer just den här historiskt då framställd. Det är en berättelse om hur det gick till när Assurs konung angrep Jerusalem. Så det finns dessa profetior och många fler då som hade gått i fullbordan. Nu du hade hört det. Nu kan du se alltsammans. Vill ni då icke erkänna det? Nu låter jag dig återhöra om nya ting. Om fördolda ting som du ej har vetat av. Först nu har det blivit skapat, icke tidigare. Och förrän idag fick du icke höra om dem. På det att du ej skulle kunna säga, det visste jag ju förut. Det här är liksom det förrädiska med förnuftet. Det förrädiska. Att det liksom slår sig till ro i en slags självgodhet. Och menar sig ganska snart ha skaffat sig så pass tillräckliga kunskaper. Att man kan säga om det mesta, det visste jag ju förut. Men det här är väl en ganska bedrövlig egentligen, ett bedrövligt tillstånd. När det kommer till Guds ord. Gud går tillväga på det sättet att han utmanar den här, alltså inte bara tendensen utan faktiskt fullt genomförda attityden och mentaliteten. I 8:e versen säger han, du fick icke förr höra något därom eller veta något därav. Vad är det som Israel nu då, vad är det som Herrens folk inte fått veta något om? De hade fått veta att de skulle bli befriade från Egypten. De hade fått veta i enskilda situationer och i hela så att säga offentliga stora sammanhang. att det och det och det skulle ske, och det skedde. Jesaja är ju en profet som få som talar om kommande ting, som talar om Messias. Det är Messias, det är Guds morde som egentligen är denna profets stora budskap. Och det vet vi när vi läser Jesajas 53 kapitel, men även kapitel 7, kapitel 8 och kapitel 11 och andra kapitel. Och det är väldigt mycket som handlar om Guds morde. Jo, Israel hade fått höra om Messias, men inte på det viset att Messias skulle lida, vilket det intill denna dag har haft svårt att fatta. Du fick icke förhöra något därom, eller veta något därom, eller kom det tidigare för dina öron, eftersom jag visste hur trolöst du var, att du hette överträdare alltid från moderlivet. Men för mitt namn skulle jag långmodig, och för min ära skull håller jag tillbaka min vred så att du inte blir utrotad. Först nu har det blivit skapat. Icke tidigare och förrän idag fick du icke höra om dem. Det här är någonting karaktäristiskt med Guds ord. Vi kan ha läst det, vi kan ha hört det, vi menar oss veta om det. Vi kanske säger, vi tänker, det visste jag ju förut. Men det är trots allt någonting som ännu inte har blivit uppenbarat. Det finns någonting som trots allt är fördolt. Jesus själv fröjdar sig faktiskt över det här sättet hos Gud att gå tillväga på när han utbrister: jag prisar dig, Fader, du är himmelens och jordens herre, för att du väl har dolt detta för det visa och kloka, men uppenbarat det för det enfaldiga. Ja, så står det i Matteus evangeliets 11 kapitel och 25 vers. Ja, det står i en psalm i Saltaren: när dina ord upplåtas, giva det ljus och skänka förstånd åt den enfaldige. Och vilken vers i Saltaren var det? Jo, det var den 119 psalmens 130 vers. Och det här karaktären just hos Guds, den här karaktären hos Guds tal, om vi säger så, Guds ord, det är också någonting som aposteln Petrus ger besked om. I andra Petrus brevs första kapitel, vers 20, kan vi läsa: men det må ni framför allt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Och ska vi få tag i det som den helige ande har, så att säga, framfört, frambringat, då måste vi se till att vi får själva denna ande. Och hur ska det gå till? Jo, pris sig Gud. Jesus säger till exempel så här i Lukas evangeliets 11 kapitel, vers 13: om nu ni som är onda, ni som har nacksenor av järn och pannor av koppar, förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då icke den himmelske fadern ge helig ande åt de som bedjer honom? Vi läser vidare i vers 10. Se, jag har smält dig, men silver har jag icke fått. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull, ja, för min egen skull gör jag så. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat. Jag ger icke min ära åt någon annan. Se, jag smälte. Gud har handlat, smält, för att få fram silver, men han har inte fått silver. Det är kanske tyvärr ofta så det ligger till. Hur har Gud egentligen fått igenom sin vilja i våra liv? Det står om Messias också, i Malaki står det, i kapitel 3, i tredje versen. Han ska sätta sig ner och smälta silvret och rena det. Han ska rena Levi söner och luttra dem såsom guld och silver. Och sedan ska det frambära åt Herren offergåvor i rättfärdighet. Det här var vad Jesus gjorde när han kallade sina lärjungar. Det var liksom Levi söner. En av dem hette ju Levi också. Och sådana apostlar som det blev av dem. Sådana vittnen. Än i denna dag så är vi förundrade inför. Och ryktet om och vittnesbördet om den tidiga kristna församlingen. Hur den framträdde i kraft. Och med en fullmakt som faktiskt kom att bryta väg genom världen för Guds tankar, Guds evangelium, Guds budskap. Men jag har smält dig, men silver har jag icke fått. Tänk om man skulle kunna få det, att det än skulle kunna bli så. Då behöver vi släppa honom oss in på livet. Ta emot Jesus, talar vi om. Ta emot Jesus. Men Jesus själv talar om vad det innebär att ta emot honom. Och det kanske kan te sig avlägset för oss. Skulle Jesus vara representerad av en av de här som han faktiskt själv kallar för minsta bröder eller systrar, som är fattiga eller nakna eller fängslade eller i sjukbädden. Hör på mig, du Jakob, du Israel som jag har kallat. Jag är det. Jag är den första, jag är och den sista. Min hand har lagt jordens grund och min högra hand har utspänt himmelen. Jag kallar på dem, då står det där båda. Tack och lov. Nu vänder han uppmärksamheten från oss och vårt elände. Och för det halvhjärtade och ofullbordade. Och många gånger kanske bedrövliga som vi står för. Nu vänder han uppmärksamheten från oss till sig själv. Min hand har lagt jordens grund. Och min högra hand har utspänt himmelen. Jag kallar på dem, då står det där båda. Har du tänkt på det att himmelen och jorden är tydliga och klara för oss? De står där. Varför, vad beror det på att de står där? Jo, det beror på att han har kallat dem. För inte har väl vi kallat dem? Han har kallat på dem. Och nu kallar han på oss. Nu ska vi hoppa till 49 kapitlet och det börjar ju med att någon talar. Så här heter det. Hör på mig, ni havsländer, och akta er på ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet. Han nämnde mitt namn medan jag låg i min moders sköt. Vem talar på det viset? Är inte det ordet? Ordet som väntar på sin tid. Ordet som väntar på sin tid. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger. Vem är det? Inte det Jesus. Jesus, Guds son som väntar på sin tid, Herrens smorde, som ska framträda ur Herrens folk, ur detta Israel och ur Judas stam, enligt många dyrbara och mäktiga löften. Och han sa till mig, du är min tjänare Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig. Hör, han kallar honom icke för sin tjänare ordet. Men det gjorde aposteln Johannes. Han kallar honom icke för sin tjänare Jesus, Guds son, den här gången. Men det gör alla kristna apostlar. Han kallar honom för sin tjänare Israel. Varför? Jo, Jesus, Guds son, var ännu fördold i Israels folk. Och på vilket sätt han trädde fram kommer vi kanske också få besked om när vi läser nästa vers. Hör här. Men jag tänkte förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Någon som formulerar den här sucken, det är ju aposteln Paulus när han skriver till Galaterna om hur han gick tillväga för att predika evangelium. Han skriver så här i Galaterbrevets andra kapitel och andra vers. För bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar. Bland hedningarna särskilt framlade jag det för de män som stod högst i anseende. Detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit. Så kan ett Herrens vittne känna. Va? Min strävan hade varit förgäves. Vers 4 i Jesajas 49 kapitel. Jag tänkte förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft. Dock min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Och i femte versen så talar Herren. Så säger Herren, han som danade mig till sin tjänare, när jag ännu var i moderlivet, på det jag måtte föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel icke rycktes bort. Ty jag är ärad i Herrens ögon, och min Gud har blivit min starkhet. Han säger, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att allenast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Och är det inte just detta som är Jesus? Det står i Matteus evangelium kapitel 28 och från vers 18. Då trädde Jesus fram efter sitt lidande, efter sin död, efter sin uppståndelse från de döda. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa till lärjungarna. Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skulle ut och göra alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er, och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Det här är också vad han talar om i Matteus evangeliets 24 kapitel, va? Vers 14 eller 15. Vers 14 är det. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Alltså efter att evangelium har predikats för alla folk till ett vittnesbörd ska änden komma. Vers 7 i Jesaja 49. Så säger Herren, Israels förlossare, hans helige, till den djupt föraktade, som är en styggelse för människor, en träd under tyranner. Gode Gud, vem är det? Vilka är det? Det här är Israel, är det inte det? Som under historien utsatts för så mycket förtryck, förakt, pogromer och allt vad det har varit. Tänk att ur detta folk framträdde ordet, framträdde Jesus som har blivit vårt hopp, vårt ljus, vår frid. Låt oss bara titta igen på en vers här i kapitel 48 innan vi avslutar. Den tredje versen, ja. Jag läser ju från 1917 och då låter det så här. Vad förut skedde, det hade jag för länge sedan förkunnat. Av min mun var det förutsagt jag hade låtit er höra där. Plötsligt satt jag det i verket och det inträffade. King James översätter det här något annorlunda. Eller jag tror kanske lite mer. I have declared the former things from the beginning. And they went forth out of my mouth, and I shewed them. I did them suddenly, and they came to pass. Alltså, jag har uttalat tidigare ting från begynnelsen. Och de utgick från min mun, och jag visade på dem. Jag gjorde detta plötsligt, och det skedde. Här låter ju väldigt mycket som ett ord av Jesus då de ställde den frågan till honom i Johannes evangeliets 8 kapitel och 25 vers. Då frågade de honom: vem är du då? Vem är du? Jesus svarade dem: det som jag redan från begynnelsen har uttalat för er. Jag tycker det enormt. Och se hur besläktat, nej, hur ett Jesu vittnesbörd är med profetians ande. Ära vare Gud. Amen.